Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej och välkomna till Surret podcast.
Avsnitt 123.
Vi ska fel på förra.
Ja, jag såg det. Och jag tänkte, ska jag ta upp det? Orkar inte.
Nej, jag orkade inte heller. Great.
Surret podcast fortsätter med sina höga ambitioner. Oh. Däremot så har jag har ju nu bestämt mig för att på Surret podcasts Instagram så kommer jag spara under avsnittsnumren. Alltså, du vet, vi får ofta fråga, den där boken ni pratar om i podden, ja, den där serien, ja. Då lägger vi bara in allt det där så kan man gå tillbaka ifall man inte är liksom i
takt. Men det är ett jobb.
Men jag kommer försöka ta på mig det. Vi är på, vad är det för datum nu?
18 januari.
Ja, det är vi 18 dagar in i det nya året. Jag är fortfarande, och jag hänger i.
Ja, alltså det vore ju skitbra om du vill ta på dig det.
Jag ska försöka. Men Instagram tycker jag är ändå ganska bra att sköta, eller?
Mm.
Alltså jag försöker ändå, du vet.
Ja, såhär. Gud, du svarar på jättemycket DMs och sånt. Jag märker att jag också är inne och svarar på DMs ibland.
Jag tror att du har märkt att jag har varit lite trött. Då har Hanna Persson steppat upp.
Ja, och jag gör det okommenterat också. Så nu vet ni inte vem ni får svara av när ni skriver. För vi får ju också typ 20 DMs varje dag.
Ja.
Alltså det är ju mycket.
Och det är, och det är väldigt kul. Ofta samma. Det är den där filmen There are two types of skiers.
Ja, den kom.
Nu behöver vi inte skicka den om er.
Alltså vet du hur många jag har fått? Ja, dels på Surret kommer den och sen så på min vanliga Instagram. Alltså, för er som inte förstår, det är alltså en video som är på två olika skidåkare. Eller så här, det är ju den här filmen ju. Det, typ när din killes familj är skidfamilj. Eller det är
sen. Nej, jag tror det är bara den som jag har fått sett flest gånger på Surret. There's two types of skiers. Så det är först en kille som åker så här, tju, 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 och så är det en tjej som, wah!
Och så tänker
de, det är henne.
Ja,
nej, hon är bättre än sådär, bara, som ni vet.
Jag ska lägga ut en bild när jag åker skidor, får ni se hur dålig jag är.
Och sen så frågar ni om LH Cosmetic ögonskuggan minst en gång då.
Vilken färg den är. Ja. Och vilken färg är det man ska ha då?
Delish. Men Hanna fick ju ett bud. Du fick ju ett bud sen.
Med alla tre.
Alla tre. Och du tyckte ju om alla tre.
Ja. Så att jag
kör den som ni gillar. Alltså alla är lika fina, tydligen.
Så det är bara att välja då. Jag använder den orange mycket. Jag gillar varmt då.
Det tycker jag efter färganalys.
Färgen, alltså det är så fula färger på färganalys. Fan vad folk håller på med det där. Alltså det är det enda. Det där, alltså jag är så trött på mina vänner. Alltså jag är så trött på dig och Johanna och Lins. Och Isabelle igår också. För ni intresserar er så mycket av saker som jag inte kan förmå mig att intressera mig av.
Vad har jag sagt då?
Färganalys.
Men jag är ju inte intresserad. Vi hade ju
horoskop. Alltså igår också, Isabelle skulle hålla på. Och hon pratade om att hon hade blivit spådd i tarotkort och var väldigt oroad. Och jag kan inte ta det på allvar. Jag
bara, och då försökte du, när du träffade en spådam nu i höstas, hur orolig du var.
Ja, men hon var astrolog. Det jag vill bara, nu ska jag göra. Det här är min tesa nu. Tarotkort, kunde inte tro mindre på någonting. Nej. Fabriksgjorda kort i lite plast som någon ska sitta och liksom sortera och någon alltså bara slumpmässigt ska liksom dra. Alltså jag tror inte ett skit på tarotkort. Dra åt helvete alla ni som håller på med det här. Ja, nu är jag väldigt hård, det vet jag. Men jag är trött på att folk blir styrda. Så ska göra val utifrån vad man har. Jag fick de 10 knivarna!
Man letar ju i sig själv, Hanna, det har jag sagt 100 gånger.
Men Isabelle är nu orolig för att någonting ska hända henne i år.
Sök hjälp då!
Ja, hon har gjort det genom en tarotläsare.
Ja, men alltså det är lite så här, ta det med en nypa salt. Ja,
men sen en astrolog, där har de har jag mer respekt för. För jag förstår...
För att det är vetenskap,
nej,
menar du?
Nej, men det är det ju inte. Men där kan jag ändå så här, okej, fine. Det kanske, det finns ju lite mer att gå på. Det är lite fler parametrar ändå. Mm. Alltså när man föddes, vad hände i luften då? Ni hör ju, jag är inte så insatt och jag fött. Jag tror ju inte på det, men jag kan respektera folk som tror på det lite mer. Ja. Och det är bara det att jag försöker inte vara manstillvänd eller någonting. Jag tycker det är tråkigt för jag känner mig utanför.
Ja, jag tror att vi andra försöker bara make some conversation, om jag ska vara ärlig.
Ja, och jag hänger ju på, men inuti mår jag skit. Ja. Det är ungefär som när jag pratar om pengar och du vill dö.
På förskolan kommer fram en kille till mig, en liten pojke alltså.
Ja, oh, gud, jag tror det var pappa som bara, jag har sett dina string.
Nej, jag precis. Nej, nej. Är det du som är Krösus Sork? Jag till mig. Jag bara, va? Är det du som är Krösus Sork? Jag bara, va? Va? Är det du som ska bygga en parkering på den stora ängen? Jag bara, nej, det är Florens pappa du tänker på. Så jävla kul. Är det du som är Krösus Sork och ska bygga en parkering på den stora ängen?
Alltså, fattar inte. Vadå, det är ängen som ska bygga på det?
Nej, men du vet vem som Krösus Sork är. Han ska ju alltid så här, okej, jag förstör naturen för att sen göra det kommersiellt.
Ja.
Är du bygga en parkering på den stora ängen?
Och då kände du direkt att ingen har någonsin haft så fel.
Nej, och det var därför jag sa, du tänker på Florens pappa. Ja. Den gamla kapitalisten. Ja. Det är inte jag som är Krösus Sork.
Jag är Brumme Maja. Vad heter de? Nalle Maja och Brumma.
Ja. Ja. Får jag fråga en sak till som okay. har hänt i veckan. Apropå lite det vi pratade om. Men ja, den nya säsongen av True Detective har kommit.
Some people come to Alaska to escape. Get away from something. Sometimes they come here looking for something. Sometimes they find it.
Så, har du sett True Detective?
Jag trodde att du skulle säga Love is Blind.
Nej, men.
Vi kommer ligga efter ifall vi pratar om det nu, för det kommer nya avsnitt imorgon.
Ja, men jag ser ju
det. Ja, det är så bra. Om ni vill ha en analys på det så kan ni ju kolla på min Instagram. Jag vill prata lite om Love is Blind idag. Men True Detective har sett 3 avsnitt, även där känner jag mig utanför. Det är för läskigt.
Ja, men det var det jag skulle komma till. Mm. För att nu är det 4. Nu är det Jodie Foster som är polis. Men i alla fall, jag kommer ihåg första. Den var ju så otroligt hypad med Woody Harrelson.
Ja, det är den
Matthew,
jag
men då blev jag ju också så rädd. Ja. Alltså jag blir så rädd. Och alltså den här säsongen, det har bara gått 1 avsnitt. Och den utspelar sig i någon påhittad stad som ligger liksom i Alaska. Så att det är alltså, du vet, så här evigt mörker. Jag hade klaustrofobi. Alltså jag höll på att kvävas när jag tittade på den. Och så gick jag och la mig. Alltså hela min kropp var spänd. Jag kan ju tänka i huvudet att det här är ju bara en serie. Och så låg jag och tänkte på så här. Alltså jag har aldrig kollat på skräckfilm. Jag inte. Vad är det för fel på folk? Varför gör ni så här? Jag skulle aldrig kolla på någon så här true crime mordgåta heller.
Aldrig.
Det är något som inte stämmer. Mår ni bra när ni tittar?
Det är helt jävla sjukt. Jag känner, alltså apropå känna mig utanför, vad har jag för intressen egentligen? För att jag känner mig så jävla utanför när jag går bara och går in på Netflix.
Ja.
True crime. Det är läskiga saker som mest populär i Sverige just nu. Ja. Nummer 2, alltså typ så här, ser man ett ruttet ansikte som krälar på ett golv och bara jag ser den bilden jag så här.
Jag vet, alltså på riktigt jag också. Så jag kan säga, om jag ser den här en sekund till, då kommer jag mardrömma ett år.
Ja, men, och jag känner mig, jag har berättat om mina barn och vänner, Filip och Kajsa, deras mormor, som alltid sa att, nej jag tycker Bamse är tillräckligt läskigt.
Du samma.
Alltså jag har blivit Eva. Alltså för då tyckte man ju såhär, då skulle ju visa när lammen tystnar och sånt där. Men jag är ju, alltså jag är ju...
Den är så läskig.
Ifall jag ser liksom bara ett litet klipp från den, då mår jag så dåligt. Ja. Alltså på TikTok kommer det upp mycket.
Men vad finns förklaring till det här? För att eftersom det är, och framförallt tjejer är ju besatta av typ true crime.
Ja, jag vet inte, alltså det är en brist på spänning.
För då borde ju folk njuta nu då, när alla är rädda att kriget ska komma, om de vill gå runt och vara rädda.
Ja. Då är ju också de personer som mår sämst över det, typ.
Ja, och då kan jag också bli så här, då är jag ju Skärp er.
Ja, jag med.
Alltså,
jag
är skärp också. Er. Vad är det för fel på er? Går du vara rädd för... Ja, jag vet inte. Det är ju så här, man måste ju vara beredd på saker. Ja. Men bara för att vara beredd på någonting betyder ju inte att det ska hända.
Nej, alltså, nej. Det är också väldigt opedagogiskt av Mikael Budén då gå ut och säga. Jag stör mig mycket också på det där.
Alltså det, för fast jag det är lite... Vet du vad jag ser på det? Men det är väl som en brandövning eller vad som helst.
Jo, men det, jag tycker att det, då känner man inte sin publik.
Nej.
Alltså det är det jag blir störd på.
True crime-tjejer.
Ja, alltså som... Ja, nej, men jag läste Göran Greider skrev ju bra i DN om just så här, Mikael Budéns det här talet då, som han höll. På Folk och Försvar. Det var ju den som blev uppmärksammad. Nej, men jag håller med dig. Man måste ju vara absolut förberedd. Det är liksom ett ökat hot. Alltså med Ryssland i Ukraina framförallt då just nu. Men det Göran Greider menar ju att det liksom blir en militarisering av våra medvetanden. Att man liksom tänker mycket mer på krig än på fred. Alltså hur ska man... Alltså vår medvetande bör... Även militären i Sverige. Hur ska vi bevara fred så mycket som möjligt istället för att förbereda oss för att vi ska gå in i krig? Alltså det handlar ju bara liksom om en inställning typ. Mm. Sen måste man väl kunna ha två tankar i huvudet samtidigt, men det handlar ju också om att de såklart vill ha mer pengar, vilket försvaret också får, typ så 60 miljarder nu. Alltså för att man tjänar ju på folks rädslor. Mm. Alltså Sveriges befolkning går runt och är livrädda för att det ska bli krig här nu, för att det är så osmidigt sagt. Det är liksom, det är klart att det har det ju varit nu i liksom över ett år med Ryssland. Alltså i Ukraina.
Många säger också att Sverige är fredsskadade. Att vi klarar inte av minsta lilla liksom så här.
Jag tror inte man kan vara fredsskadad. Alltså jag vill bara...
Nej, men alltså om man ser hur det ser ut i världen just nu, så är Sverige... Alltså man måste kunna prata om sådana här saker utan att det blir...
Man kan inte vara naiv. Alltså, nej, men så är det ju.
Alltså, nej, men alltså att vi så här... Det har inte... Alltså... Jag säger inte att det där är fel. Nej. Jag säger bara en till liksom sätt att se på det. Att jag tror vi måste kunna få prata om försvaret till exempel utan att folk
Ja, jo. Ja, så hur har du förberett då? 85 liters på sig i badkaret. Och
jag vart ju lite så här...
jag köpte ju en vevradio.
Nej, men jag känner ju ändå att, så här att... Klart man ska... Alltså det är inte av rädsla utan att bara vara en människa som kanske...
Ansvarig.
Alltså jag kommer bara ihåg när jag var liten. Så var... Vad heter det? Är det civilförsvaret? Mm. Kom och berättade i klassen. Liksom, vad ska man ha hemma? Mm. Ifall att något händer. Det är ju inte bara... Det kan ju vara, alltså, inte vet jag, något typ av systemkollaps att insnöa det i huset en vecka eller ingen el. Så var det man... Och det där tyckte jag var så här... Det där var ändå... Jag tycker det... Alltså, det är väl jättebra.
Mm. Och man får ju komma ihåg det. Jag tycker att det är skönt att prata med typ mamma eller pappa om sånt här. Man ska gärna gå och prata med någon äldre som har varit med ett tag.
Jag vet.
För där vet man så här, det här rädslan för ryssen, det är ju ingenting nytt.
Nej, men under
det
är liksom 60-talet var det sådana övningar hela tiden.
Pappa kunde vakna mitt på natten när han var 10 och livrädd för att ryssen skulle komma. Det var, ja, men precis.
Man
det
hade
var,
ju sådana övningar när man skulle ner i...
Kärnvapen var ju superaktuellt även då. Mm. Mammas största rädsla när hon fick barn, det var ju att det skulle bli ett kärnvapenkrig. Och våra största rädsla nu, som är kanske mer befogat än någonsin, är ju klimatångesten. Mm. Alltså det är ju den, det är typ det som håller mig vaken på natten. Alltså, allting annat går ju styr. Det är ju liksom ett krig som är förlorat. Alltså, det är ju så mörkt så att man vill. Man orkar inte ens gå dit i tanken. Men ja, vi har ju faktiskt massa konserver. Mm. Och en vevradio. Och ett badkar är ju bra hemma. Mm. Kan man fylla det med vatten då?
Men det var också det. Återigen det här, bli rädd för saker. Mm. Det är ju inte, kom inte att säga att det är någon sån här HSP-grej.
Att vi är HSP.
Nej men för att det är inte det heller som gör... Alltså för jag är också en sån som skulle kunna gå in på en begravning och inte märka vad som pågår.
Och jag är inte rädd för andra. Alltså jag menar, jag är inte rädd för starka känslor. Jag kan söka mig till det, alltså till viss del. Men det är det här att... Det är adrenalinpåslaget jag inte klarar av. Nej. Jag orkar inte bli rädd. Det är därför jag inte gillar att åka skidor eller liksom, du vet...
Kroppen mår dåligt.
Jag mår jättedåligt. Jag får ju adrenalinpåslag bara någon liksom stänger en dörr för hårt. Alltså jag klarar liksom inte...
Men skrika hemma, det kan ni göra. Det är adrenalinpåslag.
Det är jag uppvuxen med. Så det är
hemma.
Men att sätta sig och se... Jag såg The Ring när jag var 15 år.
Men vad tror du jag gjorde? Det är det värsta jag gjort mot mig själv.
Jag tänkte på Samara säkert i... Ja, alltså, än idag tänker jag på henne när jag är ensam hemma.
Vad är det för film?
No, The Grudge. Förstår inte. För det var ju en viss typ som kunde klara av att se skräckisar.
Men var ju utanför också, för det var det enda man kollade på såna här filmer.
Jag vet, så man blev ju tvingad någon gång då. Men, nej, jag vet, det är där, men det måste ju fortfarande, det är ju en ungdomsgrej ju att kolla på skräckisar, känns det som. Mm. Men för det är liksom att man... Man får öva på känslor kanske också. Men det är som att
vara rädd. Och rädd behövde du och jag inte öva på man säger så.
Det är kanske det. Ja. Det hade vi övat helt liv på. Och vi behövde inte känna de känslorna mer än vad
men, vi gjorde. Men det sagt så kommer jag fortsätta se True Detective. För det var också väldigt spännande.
Den jag har mått... Vet du vilken serie som jag mått absolut sämst psykiskt av? Dexter.
Dexter, I need to go to an all-night pharmacy right away.
I'm kind of in the middle of something.
Whatever you're drinking, wait.
Alltså Anton var ju tokig i den och tvingade mig att se
till
tre säsonger.
Men det kunde jag
se. Nej, alltså för det är spänning också. Det är inte bara läskigt. Alltså det är alltså att hela tiden blir jagad.
Ja, men
alltså,
det ska han bli har jag inget problem med. Alltså jag tycker det är mer alltså...
Nej, det är klart. Alltså det, jag mådde så dåligt
det
av det.
Spännande får det gärna vara. Men när det blir för läskigt. Alltså du vet, alltså, jag, det var någonting med den här miljön också. Att det är en sån isolerad... stad i typ evigt mörker och så det här kalla kylan.
Det låter helt fruktansvärt. Ja. Det är som varenda danskriminaldrama som morsan alltid skulle se på hela min uppväxt. Då fick jag också klaustrofobi. För det är någon lins på kameran som är så kall. Det är bron också som jag har sett alla säsonger av. Det var jag också... Alltså jag mår så dåligt.
Spännande.
Jag mår så dåligt av det. För det är också isolerat. Det är liksom grått, regnigt.
Ja.
Tungt. Det är som en blöt
film. Över. Ja. Man mår lite illa. Mm.
Jag vill inte alls.
Ja, men det är konstigt. Jag mådde, alltså du vet, just det här att hur det blir i kroppen. Mm. Men det är också det när det blir true crime. Alltså då är det ju alltså mord som har skett på riktigt.
Mm.
Alltså jag... Varför?
Mm. Jag vet.
Brott som har skett i...
Ja, det är ju så... disrespectful också. Och bara ska vara lite så, sitta på någon hög häst.
Ja. Men jag pratade ju med någon, det kanske jag sagt, med någon här på Perfect Day om det, som älskade så här true crime.
Uh-huh.
Och då sa han att han såg på det, för då hade han tänkt att jag är i alla fall inte så här sjuk. Jag är i alla fall inte så här sjuk i huvudet. Att det var liksom som en snuttefilt typ.
Det är ju...
Hur nära är du att begå ett mord? Du som ändå har lite temperament. Kan du på en skala 1-10?
Har jag tillräckligt mycket PMS?
Kan.
Jag har PMS just nu. Ja. Jag har fortfarande inte vågat börja äta min medicin.
Mm.
För att jag har läst att man ska bli fet och tappa sexlusten. Och det är bara, jag har två ben. Och det är att jag är kåt och i form. Och då kommer de ta sig från mig.
Du vet att det jag stämmer skoja. Inte för alla.
Jag skojar.
Nej, men jag tänker att det är...
Får jag bara vara ärlig med hur jag tänker? Ja. Så barnslig är jag just nu. Men i alla fall, plus att det inte var det. Det var också en andra jobbiga... Alltså jag har ju läst på familjeliv nu, så jag är helt upp... Jag är jätterädd helt plötsligt. Skitsamma. Vad är det?
Hallå? Alltså, att läsa symptom på mediciner, på familjeliv. Tror du det är några goda...
Jag har ju även givetvis läst på FASS.
Ja.
Ju, men...
ja, nej men jag tänker alla mina mediciner som jag äter alltså, sömn, alltså det är liksom det är katastrof på katastrof som vi äter, alltså levereras så att, ja men bra,
nej,
bra.
Men jag,
sök
men...
in, bra källor du kan inte gå till en spådam, men familjeliv där hittar vi svaren på alla frågor.
Det är så dumt. Det är så dumt. Men det var det första som kom upp när jag googlade.
Ja, men, och då
jag
googlade att man kunde begå mord.
Nej, men det som hände... Eller det, ja, i alla fall, jag har PMS nu. Det var det jag skulle komma fram. Det som hände i morse då är ju i trafiken. Ifall det är en tillräckligt... Alltså, det var en gubbe som tutade på mig. Fast han hade fel. Jag kunde inte köra för att det stod en buss i vägen som hade halkat. Det är ju snö och skitväder liksom. Så att då, när någon... Jag liksom gubbe är en oförrätt i trafiken och jag vet att jag har rätt och jag har PMS. För då satt jag Nisse där bak och jag skrek, och det var bara han och jag i bilen. Och då skrek jag också så, vad fan? Alltså så, lalalala. Och Nisse bara, är det här inget? Typ fick jag ju be om ursäkt alla. Men där och då, där ett mord är ju kanske, alltså en fyra då.
Fyra, det är ju ändå.
Alltså att det finns liksom, alltså en smäll är ju...
Köra in bilen i honom
och inte tänka, inte tänka då, och så råka han då. Typ det skulle ju kanske kunna ske.
Mm.
Du då? Och du...
Däremot, det känns som att, det, att råka döda någon skulle vara större risk.
Ja, du skulle...
Jag skulle ju backa på våran gamla granne, inte märka något. Så ligger den där bara i någon snödriva och Florence skulle bara... vad var det där? Nej, men det var ingenting, säger jag. Köra vidare.
Ja.
Och sen så blir man dum, för då var det dråp kanske.
Ja, ja. Och så blir det hade kunnat
Sveriges
rädda
största empat.
Ja. Men du kunde ha räddat honom.
Man död, ja, i snöd.
Men att du också bara så, nej, nu tittar vi framåt och åker iväg.
Ja, det är det, ja, så rädd.
Okej, du är liksom lite mer omedvetet mördad. Nej, jag skulle ju kunna. Sen är det klart så här, ifall någon är dum mot Nisse och så, då är ju pistolskottet i huvudet nära.
Mm.
Alltså som den här kryckkärringen som brottade ner den på flygplats. Som jag pratade, det finns ett poddavsnitt som heter typ kryckkärring. Och det som ni kan lyssna på. Men då, där och då hade jag ju, alltså du vet, kunna slagit bort kryckorna.
Ja.
Så att hon ramlade och slog huvud och dog. Så typ så.
Utan problem. Utan problem. Och utan att tänka på det mer sen.
Du, Hanna.
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp,
ja,
skulle jag säga.
Det är som, har de kommit på den här funktionen efter dig eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här, du köper ett par, till exempel ett par skor, och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera.
Nej.
Och så får man hem dem och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen och den ser exakt likadan ut som annonsen när,
aha,
som
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud, ja, vad smart.
Och så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger eller du vet så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss. I slutändan. Cred till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya Eras. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder, så får vi köpa dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs. Och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne. Det är
estetiken, så, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila, de har ju alltid
stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi, du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ambassadörer. Vi har ju hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Ja, ni vet väl det. Alltså, är det någon som, Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet jag också. Och jag gillar ju den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken Silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, ja. Och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort i present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här softa. Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beauty bag så får man ju en full size shampoo och balsam, plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Jag, apropå lite så här PMS och sån skit. Jag hintade ju lite förra avsnittet, jag vet inte om det kom med, men att jag var ju som gynekolog då och fick den här PMS-medicinen.
Ja.
Och jag vet inte om vi har ett liksom stort problem i Sverige med
gynekologer.
Bra gynekologer. Mm. Uppenbarligen finns de ju, för nu har jag fått massa tips från följare på bra gynekologer, men det finns ju ingen tid där. De är helt uppbokade, de få bra som finns. Ofta, jag fick jättemånga tips om män som ska vara bra. Och det kanske har att göra med ett inneboende kvinnohat hos kvinnan själv, när man är gynekolog.
Mm. Jag tror kanske att det kan vara det.
Att det är liksom att man då så här, det där ska du klara. Alltså man som tjej kanske man inte har samma, kvinna kanske man inte har samma respekt för typ fittan eller någonting. Jag vet inte.
Känslan är ju ofta, som jag har stött på i mina dagar, att de är så luttrade.
Alltså de det är här, kvinnorna.
Ja, ja, att det blir som att de så här,
Ja, precis. Det där är normalt.
Nej, det är, ja, det är normalt. Ja, det gör ont. Vad tror gumman ungefär?
Ja, men precis.
Jaha, ja, men jag...
Medan män är kanske mer då... Det här är supergeneralisering. Mm. Det finns ju såklart väldigt mycket bra kvinnliga gynekologer också. Men kanske då, eftersom att jag fick så mycket tips på min manliga gynekologer... Mm. Har väl liksom kanske en mer så här medicinsk syn på det. För de kan inte veta hur det... De kanske får liksom se det som en...
Konst.
Ja, sen tycker jag ju att det är märkligt att vilja bli gynekolog. Men det är tydligen väldigt bra forskningsområde. Eller något sånt där. Man kan få mätt lätt pengar för det. Jag vet inte, det var någon som sa det på jobbet i alla fall. När jag sa att det var sjukt.
Varför är det status?
Alltså, ja, det är något, ja, som det är någon statusgrej.
Mm. Men i alla fall... Nej, men som jag också förstått, bra arbetstider.
Om man inte jobbar på akutgyn då. Men i alla fall, då hittade jag till slut en gynekolog.
För fitta kan man bara kolla på mellan 8 och 12.
Sen stänger butiken. Då kommer jag till den här gynekologen då. Och du vet, bara direkt när jag går in i dörren så tänker jag, inte igen. Sist jag var det ju naprapat gick hos, nu var det ju i alla fall en riktig gynekolog. Men hon var otroligt stressad. Jätte, liksom,
ålder?
Ja, ålder 65 kanske.
Alltså, stressad, snart pension.
Ja, snart pension. Ryss, hon pratade mycket om Ryssland, hon kom därifrån. Och hade absolut mycket erfarenhet, det tror jag. Alltså, hon har ju jobbat länge då. Mm. Och det liksom hängde saker på väggarna som visade på att hon hade erfarenhet.
Certifikat.
Typ. Ja. Ja, och så fick jag alltså tre frågor och det var: vad jobbar du med? Hur gammal är ditt barn? Är du i ett fast relation? Och så just jag, och sen frågade hon varför du är här, och då sa jag, ja, jag upplever att jag har mycket PMS. Och då bara körde hon en lång föreläsning. Och jag har ju ändå gjort en dokumentär om PMS. Jag har pratat med de främsta forskarna inom PMS. Alltså hon är Inger Jonsson som jobbar på Uppsala universitetssjukhus. Som är liksom toppdog inom det här området. Det vet jag såklart inte den här gynekologen veta. Men att hon ändå har mage att säga till mig, det där, det är ett normalt tillstånd. Alla kvinnor har PMS, det där är normalt. Alltså det är för att du ska känna de här känslorna så du kan gå ut och slåss. Du vet, på savannen, slåss med honorna på savannen. Och liksom bevisa din liksom plats i samhället. Och sen, ja, så kanske det kommer en alfahane. Du kanske har en alfahane då, som du också vill. Ja, då stångar du lite extra med honom. Jag förstår, kanske kan vara jobbigt ibland, men det är normalt. Det är ett normalt tillstånd. PMS ska alla leva med. Det är så. Jag bara... Då fick jag ju säga, jag har ju gjort, när du redan frågade vad jag jobbade med, då hade jag sagt 100%. Så jag har gjort faktiskt en dokumentär om PMS, så att jag känner mig ganska påläst om ämnet. Och jag känner att det här normaltillståndet som du pratar om, det är ingenting som jag vill befinna mig i. Liksom. Det här, jag tycker att det funkar, liksom, det går ut över min vardag. Han är typ, säger jag klart, och då började hon bara, ja, det finns medicin du kan ta, lalala. Frågade ingenting om mina symptom, frågade ingenting om jag upplevde min PMS, frågade inte om när det var värst eller liksom hur det var, bara körde på och körde på om vad PMS var och liksom fortsatte då, skulle prata liksom om hormonnivåer och bla bla bla, och prata också om bara så, ah, ja men det finns Premalex, det kan äta lalla. Och så jag bara, men vad ser du att det finns för biverkningar då? Hon bara så, det kan du läsa på Aftonbladet. Folk skriver, så att det var ju också typ hon som hänvisade mig in till Familjeliv, för att hon ville ju inte prata om några biverkningar. Men hon bara så, det kanske funkar, kanske inte funkar. Mm. Så, klar av dig. Jag bara, va? Jag ska i rutinundersökning. Jag bara, okej. Okay. Har inte så sagt då, för jag hade ju fler problem jag ville kolla. Mm. Alltså efter förlossning. Alltså vill kolla min gamla förlossningsskada, ja. Och liksom. Ja, jag bara fick så här, på vägen, jag håller på att ta av med trosorna. Bara så, ah, förresten, jag födde ju barn för 3,5 och det var ju med sugklocka. Så att jag sprack lite så här, lala. Jag upplevde den här tyngdkänslan. Och när jag sa tyngdkänslan, bara, ja, ja, det där är helt normalt. Det där är också normalt tillstånd. Du vet, du kan inte träna upp det. Det är senorna som förlängs. Det där är bara att leva med. Din tyngd, alla som har fått barn får tyngd. Tyngdkänsla, det är liksom... Jag bara, okej, okay. Superhetsig under det här också. Mm. Jag bara, ah, ja, alltså kände mig ändå ganska stark. Alltså det var, ja, inte så att jag blev ledsen. Jag var mer så här, bara, jag var bara less. Ska jag, nu har jag ändå tagit mig tid att gå hit.
Men det som är, det jag tänkte på nu också, att så här, du är ändå trygg, alltså du är så pass trygg i din upplevelse av din PMS, det som pågår. Ja. Du, alltså du har också gjort en dokumentär om det. Det är inte så att du liksom bara inte, alltså så här, du tvivlar ju inte på din upplevelse. Nej, nej. Du vet precis. Ja. Och du, då kanske inte hon kan komma åt dig, för du ser ju bara henne som en toka. Ja. Men tänk om man kommer dit och söker vård på riktigt. Man är liksom lite sådär, gud, överdriver jag min, exakt, upplevelse. Och så kommer någon där som bara
kör över en
totalt. Ja. Noll, alltså, hon lyssnar ju inte på dig.
Nej, hon lyssnar inte. Hon har ju alla svaren. Alltså, om jag hade varit 25... Alltså jag tänker på 25-åriga Hanna. Mm. Ja, då hade jag ju bara varit så, okej, förlåt. Och det hade ju kunnat förstört massa annat. Mm. Alltså längre fram i livet. Och att jag absolut inte så stått på om och ville haft en utskriven medicin. Jag hade ju inte liksom, samma så här, att lägga sin gynstol. Det här var ju också mycket mer laddat. Nu efter man har fått barn är man ju mycket mer. I alla fall jag känner ju att jag är mycket mer. Jag var vild där nere. Mm. Alltså min snippar. Alltså jag är inte så liksom brydd längre. Nej. Men det är också så här, då lägger jag mig där. Och då är det liksom, rummet är väldigt stort som vi befinner oss i. Och då har hon liksom en strålkastare, alltså en liten sån typ studiolampa rakt in i snippan. Mm. Och det är väl bra så att hon ska se. Men rummet är stort så att hon går ju liksom längre bort. Så hon står ju ungefär 5 meter bort och liksom ser. Och jag ligger där, alltså det är en väldigt utsatt situation. Att jag ligger där med liksom snippan helt uppfläkt. Och hon är liksom där borta och berättar inte vad hon gör. Hon berättar inte vad hon ska göra. Alltså vad för verktyg eller liksom vad hon ska kolla efter eller liksom vad är det jag ska, är det rutin, okej, okay, ja, hon är som helt plötsligt tar ett ultraljud invärtes.
Tror du ska göra sen på män?
Nej, aldrig. Tror då ska det finnas en helt annan respekt, alltså. Helt plötsligt så har jag liksom det här ultraljudet. Hon berättar inte det heller att hon ska föra in den eller liksom bara blup. Och hon har ingen aning. Jag skulle kunna haft vestibulit. Innan jag fick barn hade jag jättestora problem med liksom, att det kunde göra ont och sådär. Mm. Men nu, alltså jag är ju, som du säger, man ska ju vara glad att man inte är liksom så känslig. Men jag blir ändå, om jag ändå blir lite såhär, vad fan är det som pågår?
Men det var så sjukt, nu när jag gjorde mitt, när jag var gravid med Blanche, gjorde så här vaginalt ultraljud. Så var ju hon inte, den läkaren som jag gick, hon träffade då, hon var inte svensk. Mm. Och så jag hade ju, det här var första gången som jag var hos gynekolog och läkare sen jag hade bott i Kanada. Mm. Så jag var ju fortfarande i Kanada i huvudet, hur man, där är man ju så otroligt mån om liksom integritet, liksom man har ju liksom sin sån här sjukhusrock på sig. Mm. Det är skärmar man byter om bakom. Ja. Och så var det så kul, för vi hade pratat om, för vi gick igenom min sjukdomshistorik och allting, och sen var hon så här, ja men, och så kan du hoppa upp i stolen, och så kollade jag mig runt så här, typ vart byter man om? Mm. Och så var det så kul, hon bara, vi är i Sverige nu, gumman. Klav dig på en stol och liksom, ja, lägg dig där. Gå, du vet, den här med rumpan i vädret, ja, liksom. Jag bara, fan vad sjukt det är egentligen. Att inte ens, alltså så här, nu är, alltså det är också för att det är så det är, så är det bara att man accepterar,
ja,
att
det är
så.
Ja, det är ganska lätt att ändra på det,
ja,
där.
Det är,
sätt upp en skärm.
Ja.
Respektera, tro inte liksom att bara så här, det här är normalt, alla kvinnor ska göra det. Det är den attityden som, ja, bara så här, den måste fan bort.
Men det är också så här, in i ledet. Ja. Så här funkar, ja, vården i Sverige, istället för att så här, om du tror att vi värnar om din integritet, så har du fel.
Ja. För det ska man ju säga, så här, du bodde ju i Kanada, där är det ju fri sjukvård.
Ja.
Där, det var,
ja,
inte, ja, det var, ja, inte att du hade någon fancy pansy försäkring.
Nej, det är fri sjukvård.
För det, så här, det fattar man ju så här, i USA ser det ju annorlunda, ja, ut förstås, för att det är också orättvist. Men jag menar, ifall det funkar i Kanada, det skulle ju kunna gå att översätta till svensk sjukvård,
ja,
också.
I då när man gör ett vaginalt ultraljud som då är i barn, liksom, bara för att man ska kolla barn, inte så. Du ligger inte ens i en gynstol. Då ligger du med en liten filt och så ger du upp knäna lite och så stoppar de upp den. Du ligger på en brits. Du ligger inte i den här gynställningen.
Men vad är det för... Det är som att i Sverige är det bara blir bonmora på något sätt. Det är det. Ja, men du ska också helst gärna föda i laggorn på alla fyra. Det är bara så, kvinnor. Att vi, det är väl något arv också, att vi ska vara fri, svenska fri. Alltså någon sån här 70-talsgrej. Fri med kroppen.
Nej, men ja, det måste vara det. Och också så här att jag tror att... Det blir ju också så... Att man blir ju, det blir en normaliseringsprocess. Mm. För när man har fått barn så blir man ju mer och mer obrydd. Ju.
Ja.
Men samtidigt, så här, ska det behöva vara att det ska något som ska normaliseras? Ja. Alltså, kan jag i alla fall få ha lite bekvämt när jag ska lägga mig gyns? Kan jag få byta om bakom en skärm?
Ja. Ja.
Eller ska jag dra på mig trosorna fram?
Ja, ja.
Och så om man har gjort ett cellprov och stoppa in en binda framför ögonen. Alltså,
ja, jag vet.
Det... Bara för att de är vårdpersonal. Det handlar inte om det. Jag fattar att de inte bryr sig. Men jag bryr mig.
Ja, precis. Och så här, är det bra att vara en person som är helt obrydd av att det kommer in en ultraljudstav i? Alltså det är så här, vad har vården gjort med mig? Liksom, det är ju...
Hoppa upp!
Ja. Så att jag, och det var ju ändå, var det ju hemskt. Och jag gick därifrån och kände mig ändå lite snuvad på liksom hela den här. Jag vågar inte ta den här medicinen också. För att jag vill ju vara i kontakt med en läkare som faktiskt säger exakt hur jag ska dosera den.
Såklart.
Exakt, hon sa ju det lite så här. Sen, hon sa först att jag skulle göra på ett sätt. Sen var jag så här, men jag har en kompis som tar det typ bara någon dag. Lite så här. Hon bara, ja, du kan ta den så också. Man bara, men... Du sa ju nyss att, okej, vänta. Jag...
Berätta förslagen, ja, då. Hur kan man...
Så att nu så känner jag att jag måste ju söka mig till någon annan. Jag har fått jättefina förslag, så tack alla som skrev. Jag ska försöka hitta någon annan dag. Men, vad är det?
Kolla din mail.
Årets mamma.
Ja. Nu är jag bjuden också, Hanna.
Ja! Oh my god, nu händer det. Nia ska med på årets mamma med mig. Ni vet ju att, ja, vi fick alltså ett mejl just nu. Ni vet ju att jag var ju, ja, portad sist. Vilket jag inte, ja.
Det kändes så kul. Att jag var det.
Men i alla fall, vart var jag någonstans? Jo, men samtidigt då när jag frågade dem på Instagram om tips så var det ju flera som bara, hoppas verkligen inte du gick till den här. Och skrev den jag hade gått till. Ja, du såg jag upp den här.
Ja, jag såg.
Det var alltså kanske på riktigt 6-7 stycken som skrev det.
Mm.
Och då vet man ju att någon... Ja. Och det var ju intressant för att det var ju en gammal tant, alltså en 70-årig tant, 75-årig tant, piffi liksom, som jag träffade innan där i väntrummet, som bara, har du varit här förut? Jag bara, nej, det är första gången. Hon är ju så bra. Väldigt tydlig. Jättebra.
Då gillade ju hon att hon är så här dominant.
Ja. Berätta hur det ligger till. Ja. Ja, det sista som händer då. Jag ska inte få behålla, eller vad säger, va? Jag ska inte
uppehålla oss mer.
Jag ska inte uppehålla er mer med den här galna tokkärringen. Men det som händer, det sista var ju att hon visste ju då att jag jobbade med tv. Och då säger hon innan jag ska gå att jag har ju ett skop på dig. Jag har ju ett skop. Jag har försökt kontakta flertalet journalister, men de lyssnar inte. De vill inte göra någonting. Det är deras förlust då liksom. Men du kanske lyssnar. Det finns en gynekolog. Så googlade hon upp honom på sin skärm. Ta en bild. Fick jag så fota hennes skärm också. På där. Oh, han heter så här. Ja. Han masserar livmödrar på ett väldigt speciellt... Erkände Tyskland. Aldrig blev erkänd där i Sverige. Nej, de vill inte ha någonting med han att göra. Liksom. Ja, men han masserar invärtes för att då kan man bli lättare gravid. Lalalala. Ja. Jag har använt mig mycket av den här metoden och har liksom mycket bevis på att den funkar. Alla mina patienter har blivit gravida. Bla 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 bla. Börjar prata om det. Och så helt opassande saker för övrigt också om att kvinnor som får barn efter 42, då är det nästan alltid något fel på de där ungarna. Alltså hon gjorde så sjuka antaganden. Jag satt där och bara, wow. Alltså jag har inget problem med att folk inte är woke. Det kan, nej, vara skönt att inte någon är så jävla PK liksom.
Jag har liksom inte heller något problem med det. För det är mycket i vården jag har träffat icke-PK.
Jag vet. Men då utgår jag också från att man har en kille.
Ja, verkligen. Ja. Så här,
Ja, och då så här, för jag tänker alltid att hon menar nog inget illa. Jag får utsnällt tolka liksom. Men jag tänker då, ifall det kommer
det är för
någon...
att man behöver deras hjälp.
Ja, tolka. Det är typ det. Men jag menar, jag får ju också då låtsas. Alltså jag blir helt socialt utbränd också. För jag måste ju låtsas. Bara, gud vad intressant med den här gynekologen. Men gud, ja, det där borde man verkligen göra någonting på. Ja, men jag fotar av då. Gud, jag kanske har av mig då. Ja, det är fint. Det är bara, oh.
The people pleaser did it again.
Ja. Om du lyssnar på den här podden och råkar vara en gynekolog som också har en tid åt mig och kan allt om PMS-medicinering, då kan jag höra av dig. Det har kommit forskning, studier, som visar på att män som lever i mer jämställda relationer drabbas av utbrändhet i större utsträckning.
Nej.
Nej. Va? Fan vad sjukt.
Vad sjukt. Hur kan det vara så att det är ofta kvinnor som är utbrända? Men hur går det ihop?
Det här är bara en fortsättning över din analys på den bittra jämställda mannen. Ja. Den bittra utbrända jämställda mannen.
Vi lever ju med två.
Ja.
Jo, tack.
Gud.
Som är väldigt jämställda. Det är sjukt. Anton är ju i New York den här veckan. Så jag är ensam. Och det, alltså vet du hur det ser ut hemma? Mm. Vet du hur tvätten, tydligen tvättas inte tvätten av sig själv. Han är ju tvättansvar.
Ja.
Det är, alltså jag, det är så mycket tvätt som
påminn
jag...
Påminn inte mig om allt som...
Ja, så att det är liksom, sen gör jag mycket annat. Jag är ju matansvar 100%. Men... Så att det, ja, den här studien då, den bekräftar ju bara då den där analysen. Mm. Och är, alltså jag tycker också att det visar ju på ett större problem, och det är ju hur vi lever.
Men jag vet, och jag tycker också att det här är lite intressant. Nu vet jag inte vem som skrev den, för jag läste inte, men jag såg bara att det var mycket snack om den. Den här krönikan som Hanna Hellqvist skrev, varför vill inga föräldrar vara med sina barn?
Ja.
Och det är så hemskt, för att det är ju så, det kan ju lätt låta så, men det är ju inte så det är. Det är ju, det är ju vi föräldrar, det är otroliga fel på oss.
Ja.
Alltså
det är otroliga fel på de val vi gör, de liven vi väljer
alltså
att leva.
Alltså också de, vad vi tror vi ska kunna göra. Kan vi inte, alltså jag tänker bara så här, naturliga tankar som jag har när jag är hemma. Som är, jag kan ju få väldigt ångest när jag inte så här, tränar. För att jag får panik när jag har ont då, med min sjukdom. Mm. Och då är jag så här, ja, det är ju Blanche fel att inte jag kan. För när ska jag få ihop det här?
Blanche sitter där.
Ja.
Är det mitt fel?
Alltså, och då istället för att tänka så här, ja, alltså förstår jag menar?
Ja,
det är inte att Johan är borta konstant och jag hela tiden ska göra saker som är jobb eller aterat. Utan
fast du mamma
ledig. Ja. Det är mitt första tanke, det är Blanche som gör att inte jag kan träna.
Ja.
Alltså,
jag vet. Det är jättehemskt.
Alltså, det är så fel tänk. Och sen så får jag påminna mig själv. Så är det ju inte. Och jag älskar familjeliv. Mm. Alltså jag gör verkligen det. Det är det bästa som finns. Mm.
Familjevardagen, så jävla
mysigt. Men det är allt runt omkring som också så här, vi tror att vi ska hinna. Vi ska jobba så jävligt mycket. Ja. Det ska vara
så... Få känna oss hela. Det är det också. Man tror ju att man vill. Mm. För det är det som jag tror att vi lever också med två personer som vill vara jämställda. Mm. Vill vara närvarande fäder. Vill göra en otrolig karriär och jobba mycket och tjäna pengar.
Johan vill ju verkligen, alltså han, ja. Och det är en diskussion, jag vet, han vill ju jobba
han
mycket.
Vill. Men då funderar jag på, varför vill man saker? Mm. Vad är vilja? Vad är lust? Och liksom, vad är det som, kan den där viljan handla om liksom ett hål som kanske kan fyllas på andra sätt, men de har inte utforskat det. Mm. Vad händer liksom med självbilden? Alltså det funderar jag på, till exempel nu när jag ska göra ett nytt tv-projekt. Mm. Så här, jag känner mycket lust till det, jag brinner för det, jag vill det. Och varför vill jag det här? Är det för att jag vill ha credden när folk säger att jag gjort det här och har blivit bra? Eller är det för, liksom, för att jag vill umgås med de här kollegorna? Är det för att jag är för mig själv och bevisa något? Jag kan inte leva med mig själv om jag inte gör någonting utöver podden. Eller, alltså förstå,
jag fattar.
Jag vet, ibland så kanske man också då bara måste så här fundera på, alltså det är så himla lätt att bara säga så här, jag vill jobba mycket, för så säger Anton också jämt. Men så här, ja, men då har ju också ett svart hål som ska fyllas hela tiden. Då har vi alla. Kan vi testa att fylla det med lite annat? Vad händer ifall det inte bara är fokus på karriär? Och så här? Hur är din självbild? Alltså, ja. Vem ser du? Jag vet inte. Du kommer ju leva ett helt liv. Du kommer ju aldrig... det är ju sån klassisk som quote. Men de enda som kommer minnas att du jobbade jättemycket när du ligger på dödsbädden, det är dina barn. Ja. För att du inte var där. Ja. Alltså det är ju liksom...
Och jag tror det är så... För det märker man ju sen. Nu ska ju Johan gå på föräldraledighet. Och han tänker ju på... Alltså både det stora, han kan säga jag ska gå någon kurs när jag är föräldraledig. Mm. Men han kan också vara så här, äntligen ska jag kunna fixa allt här hemma.
Mm.
Men du ska ju vara med... Du ska ju vara med Blanche. Mm.
Hon ska vara ditt första
ja, du ska inte tänka på allt du ska hinna. För att du ska, och jag tror att det är ingenting att hänga ut honom. Jag tror att det där är så som alltså många män tänker så om föräldraledigheten.
Ja, ja, ja.
Vänta nu, vad ska jag göra nu när jag är ledig? Ja. Och jag tror att, nej det är inte bara män, jag tror vi tjejer känner så också. Framförallt kanske när man är gravid första gången så är man bara, oh my god. Gud, alla de här fika, alltså du vet jag ska gå powerwalk sen och sen ska vi träffa kompisar på fika.
Jag kommer hinna så mycket. Klipp till såhär, bebisen skriker, hatar vagnen, man orkar ingenting, man har ont.
Ta sig typ. Inte ut. Nej. Lite deppig kanske för att man inte träffar så många andra.
Det där var ju jävligt kul. Anton hade ju stor, han skulle ju starta eget typ. Alltså var han som blev entreprenör.
Nej, men det äntligen få chansen tror jag att tänka vad det man verkligen vill.
Men man hinner ju inte tänka en sekund. Nej, för du har en bebis. Det är så dumt. Det är ju också årets fel tänk. Liksom.
Men jag får ganska mycket frågor om så här, vad tycker du så här, tvåbarnslivet? Mm. Prata mer om tvåbarnslivet. Hur har det varit? För det, jag tror det är många som har det lite tufft. Mm. Och framförallt när man får tvåan. Och det är så himla olika det här upplevelsen med att få barn. För många kan ju... Första barnet, det är en sån känslomässig käftsmäll.
Ja.
Och jag tror att vissa återhämtar aldrig sig från den. Mm. Så det blir bara ett barn. Vilket är rimligt. För det är en sån känslomässig käftsmäll att bli förälder för första gången. Sen så kommer liksom tvåan. Och visst, där tror jag är beroende på vad man är för typ av person. Mm. Kanske har den här... liksom var den känslomässiga käftsmällen så stor och så kan man ändå tvåan. Så då ingenting kan vara så hemskt som det. Medan tvåbarnschocken för mig, det är inte en chock, utan den har varit som alltså det har varit som en långsam kvävning på något sätt. En kudde har sakta tryckts mot oss.
Åh, herregud.
Ja, och det är en logistisk chock.
Mm.
Och jag har mer och mer så uppdagas det för mig och Johan. Vår upplevelse när man var tre, när man var liksom två vuxna och ett barn, det var ju att vi var det är fortfarande så egoistiskt på ett positivt sätt. Allas behov blir på något sätt uppfyllda. Barnets behov blir ofta väldigt uppfyllt. Så fort barnet har blivit större så sticker man iväg på en AV. Det är ingen problem. Det är liksom, det är ingen logistik i det där.
Nej.
Logistiken är nästan fortfarande
obefintlig. Det är jättelätt att ha barnvakt.
Det är jättelätt att ha barnvakt. Alla kan ta hand om ett barn. Och så här, ja, antingen är det där barnet sjukt eller så är det friskt.
Ja.
Alltså, jag vet inte. Och men det är fortfarande så snyggt.
Ja.
Livet men, är snyggt. Obs,
det kan också vara väldigt jobbigt att bara ha ett barn också.
Ja, men det vet väl jag. Men jag vill bara berätta om den logistiska.
Ja.
Att helt plötsligt så är man som ett... man hänger ihop på ett annat sätt. Man är ett korthus.
Mm.
Så allting... Det blir så tydligt att allt man gör påverkar resten av familjen. Ja. Hela tiden. Som jag aldrig upplevde när jag bara hade ett barn. Ja. Då kunde jag ligga bakis ändå. Även fast det var jobbigt så var det så jag kan vara ute och vara bakis. För då är det bara Johan och Florence som sticker iväg.
Mm.
Medan nu är det så här, lastar man två barn på någon, ja då är den personen utbränd efter en dag. Så måste den vila en dag.
Ja.
Och så är hela veckan förstörd för vi är trötta allihopa. Som är på det är en sån satsningar. Och jag så här, Johan har jobbat jättemycket. Jag har höga ambitioner i hur jag vill vara som mamma. Ju tröttare jag blir desto mer... måste jag bli det att jag inte uppfyller mina egna ambitioner.
Mm.
Så vilket, att han inte är hemma, det blir lite hans fel att jag inte har det familjelivet jag vill ha. Jag vill inte att Florence ska titta på paddan. Men om inte Johan är hemma vid sex, ja då blir det att hon får titta mycket mer på paddan. Och så blir jag arg på mig själv för att jag inte håller på de reglerna jag satt upp. Jag blir jättearg på Johan som tröttar ut mig. Alltså hela tiden så är man så här, alltså det är liksom man är verkligen ett korthus hela tiden. På, och det tycker jag har varit liksom den, liksom, det som blir mer och mer tydligt. Mm. Att vi, så här, nu, vi hänger verkligen ihop alla vi fyra. Vad vi gör påverkar hur vi mår. Så det, det är det som är tvåbarnslivet för mig. Den här eviga logistiken som bara liksom, det måste klaffa.
Mm.
Det behövde aldrig klaffa förut på det sättet.
Nej.
Det var så spontant.
Ja, det är ju det. Alltså, nu det är det så lätt.
Ja.
Och jag är ensam med Nissa en hel vecka nu.
Det går ju.
Ja, men det är inga problem.
Nu och man har dem i för...
barnvakt.
Men du... också för... de är i förskolan.
Ja.
Bara det är ju så här, man har en hemma. Alltså, ja, nu jobbar ju jag och är hemma med en bebis, vilket också är så här, ja, men det är lite så här mäckigt med logistik ibland.
Mm.
Var en barnvakt är sjuk, ja, då är det Johan som får liksom vara hemma första delen av förmiddagen. Alltså, du vet, det är hela tiden någonting.
Mm.
Det är, och det tär på en.
Mm.
För att jag tycker också att, för att relationer, det handlar ju också om så här, energi. Att jag orkar lägga energi på Johan, orkar lägga energi på Florence, orkar lägga energi på Blanche. Inte bara att vi är med varann, utan det är också att man vill liksom lägga in den här tiden. Och den är liksom, den bara rinner alltså, mellan fingrarna. Alltså jag och Johan är ju med varann hela tiden, men vi lägger ju ingen energi på varandra.
Nej. Ni bara är två vålnader.
Två vålnader som går, typ. Ja. Och det är så hemskt.
Ja.
Mm.
Ja, det där kan ju trötta ut varandra liksom, ja, på något sätt.
Man måste verkligen vara så här. Och jag hade någon jättedålig dag för några dagar sedan. Jag var så jävla... Alltså det är sällan jag är sur.
Mm.
Men senaste tiden har jag känt mig så sur.
Du var jättesur på att det var snö ute också.
Ja, det är ju solikt mig. Ja. Så här, alltså ens bryr mig om vädret. Då känner jag, vem har jag blivit?
Sitta och grymta hemma för att det snö.
Ja.
Jaha, ska snöa ute nu?
Ja, så kallt sitter med en bäst. Ja. Alltså, som att jag tar, kan man inte ta sig ut här då? Typ, som jag skulle ta mig ut ändå. Ja. Och så, alltså jag är så arg på Johan. För det är hans fel alltihop. Och så vet jag också. Alltså det tar en sån otrolig, men jag lyckas ändå. Alltså jag är jätteotrevlig och runt hela morgonen. Jag är arg för att han inte respekterar, jag försöker sätta upp rutiner som han hela tiden raserar, tycker jag, och så vidare. Och sen bara kommer jag på så här, det här hjälper inte någon av oss.
Nej.
Jag måste ju försöka vara den, alltså, som jag behöver.
Ja.
Alltså det är så man får tänka hela tiden när man är, alltså här, man måste vara typ den bättre människan hela tiden.
Mm, mm.
För man kan ju inte förändra den andra.
Nej.
Man kan ju bara förändra sig själv.
Och det är det. Svår att finna sig.
Alltså att finna sig, att ladda sig om. Så vänta, han kommer inte göra det här. Men om jag bara är lite...
Alltså man får svälja så hårt. Och det där är ju... Alltså,
men det är ändå det som man kan göra.
Ja, men vet du vad det där är? Att vara mogen.
Mm.
Alltså att det där är så osjälviskt och så obarnsligt. Att finna sig i en situation och bara svälja det. Och liksom bara ta ett djupt andetag och bara börja om.
Ja, det är ju börja om. Men måste jag, vänta, jag började allt fel.
Ja.
Hatade det här.
Det är typ det svåraste med att vara människa i ett privilegierat vardagsliv. Alltså det är ju liksom... Men jag tycker att det är väldigt stort att klara av det. Jag klarar inte ofta av det. Men hur gör du då? Säger du förlåt, Johan? Då?
Nej, alltså ibland så säger jag ju förlåt, så här, gud. För det är också sömnbristen som gör att man är ju...
Ja, såklart. Man får ju vara lite förlåt.
Man är ju förlåt varandra och sig själv. Men jag tror att ofta så är det kanske att jag bara laddar om.
Ja.
Och så bara nu, så här, nu, bort med alla de där tankarna.
Ja.
Hur vill jag att den här dagen ska vara?
Mm.
Och sen så tror jag att Johan också är jättebra på att, så här, att göra samma sak för mig, märker jag.
Mm.
Alltså jättebra. Ja.
Alltså han... Jag ser Anton är jävligt långsur. Alltså det, vårt problem är ju att jag laddar ju om.
Ja.
Jag laddar ju om 1000 gånger per dag för att jag blir också väldigt arg 1000 gånger per dag. Och då är han fortfarande kvar i mitt gamla humör.
Nej, han måste gå vidare.
Ja, alltså jag vill ju att det, vi är helt olika. Ja.
Men vet du, det skulle vara skönt för honom också bara att släppa.
Ja.
Men det är jobbigt.
Men jag tror nog att han gör det, men jag tror inte att jag ser det. Han skulle nog hävda att han gör det. Jag menar ju att jag är bättre på det.
Ja, men det är...
Men jag är ju väldigt kommunikativ då.
Ja.
Du förstår hur jag håller på. Mm. Förlåt! Nu är jag så där som jag inte vill vara. Och så går ju runt tå liksom. Och
men
då
det är
ju,
det.
Men han förlåter ju mig såklart på en sekund. Men han är ju fortfarande, hans attityd är liksom lite...
För att det är det sur. Som jag har känt så här. Alltså jag är ingen sur person. På riktigt är jag ingen sur person. Men alltså när jag känner att jag är en sur kärring. Alltså jag får panik. Jag känner inte igen mig själv. Är det här? Och då, jag tror att det är liksom hela tiden. det är det här du har fått mig till. Det har fått mig till.
Och det är ju riktigt surkärring att tycka det. Ja. Att allting är gubens det är det
jag
fel. Liksom.
Ja, men
allt givetvis. Är gubens fel.
För det är ju absolut inte det. Men, men det är svårt. Alltså det är, men jag tror också att jag nästan har fått bara så här. Det är väl lite också att acceptera. Alltså, när det kommer till relationer måste man ju verkligen jobba på kommunikationen. Och så här, välja och se varandra med så här, ändå snälla ögon.
Ja,
annars är det ju kört.
Mm.
Men sen det andra. Om vi ska återgå till det här som vi pratade om i början. Och så här, alla de här kraven vi har. Att vi är så jävligt jobbiga.
Mm.
Att man bara får så här, försöka. Alltså jag vet inte. Också så här, bita ihop lite. Mm. Att det blir bättre. Mm. För nu är man kanske mitt, alltså att man är mitt i, liksom, i stormen.
Mm.
För att det går inte. Alltså om det skulle vara så här för alltid. Som det har varit den här
det
liksom, hösten. Det klarar ju ingen. Jag skulle, alltså det, jag är så fascinerad över er som har fått barn tätt. För jag har ändå en bebis och ett barn som är kommunikativt.
Mm.
Alltså ni som har så här, ett och ett halvt.
Two under two.
Nej men alltså.
Jag tror att då kanske det är också att man är det då. Att man kanske bara ger upp. Att man, då är man helt sådär.
Då går man helt upp i det.
Ja.
Som folk berättar att de gör när de får tvillingar.
Ja.
Att nästan är det bra att kanske att man är mer då, för då ger man upp på en gång. Inte att man försöker sträva
nej,
emot.
Inte bara så här, jag ska gå och dricka vin också och träna.
Kompisar och träna. Och
vi ska hinna sex.
Ja.
Utan då kanske bara så, ja det här kommer inte
fint
gå.
Fint hemma.
Ja, det här kommer inte gå under 3 år. Hej då. Alltså så bara ger man upp.
Ja. Trevligt.
Ja, det tyckte jag lät skönt.
Jag tycker också att det är jätteskönt.
Man får bara vara dåligt.
Men
så sen funkar ju inte livet så riktigt. Nej. Man har ju ändå saker man måste göra och så händer någonting. Och så
jag vet, och det är det också så här, jag tror att när man så här, sen sitter där med 2 barn så kan det ju låta som att man så här skrämmer upp, som jag och Johan säger till er.
Vänta!
Vänta, men det är lite så här, jag tror det är mer man vill bara säga så här, ta höjd. Alltså var inte såna, tro inte att det inte ska förändras bara för ni har 1 barn så att ni kan det nu.
Mm.
Alltså så här, var mer ödmjuk inför uppgiften än vad vi var.
Mm.
Jag tror det är det man vill säga egentligen.
Ja. Men, och det är i alla fall en av oss, jag,
ja.
Sitter här och skakar av rädsla. Men jag måste ändå säga att jag har ju börjat fått lite bebis.
Mm.
Och det har jag ju inte haft.
Så
alltså, jag har väldigt svårt. Jag har ju hållit på att prata om att jag one and done och sånt där. Alltså, den senaste veckan vet jag inte vad som har hänt.
Mysigt.
Jag är sugen.
Hinner
gå. Men jag tror att det är för att jag är så nära Anton igen också. Det är någonting med det, när man är nära varandra.
Passa på, sen blir det 1,5 år.
Passa
på vad nära du
är. Jag orkar bara inte vara gravid, orkar inte fader, orkar inte amma. Det är det, jag vill ha till barn.
Men det var så sjukt, jag tittade på vilken jävla tid det tar. För jag kollade på några bilder och då var det liksom precis när jag blir gravid. Från att man blir gravid till nu. Alltså jag är fortfarande i en små, alltså jag är fortfarande inte ute ur att vara liksom ett med mitt barn.
Nej.
Alla känslor, allt hur mycket det påverkar. Ja. Liksom, sömlösa nätter,
ja.
Rutiner. Alltså det som startade.
2 år tar det ens.
Ja.
Du ska ta 2 år då av min karriär nu.
Ja, och,
vad vill jag? Vad vill
jag? Jag tror att du och Anton satt och pratade om just det där. Vi hade en liten mysig middag vi tre.
Ja.
Ja. Men då så var det så kul, för att jag är ju också väldigt så här, för att man vill inte att någon ska göra ens misstag.
Mm.
Och så tänk så här, ja men ni kommer ju säkert inte, om ni skaffar ett till barn, det är ju verkligen ert sista barn.
Mm.
Ni kommer nog inte skaffa 3 barn heller, så tror jag.
Nej.
Vem vet. Men...
Det känns inte
så. Nej, det känns inte som så. Och då är jag så här, var inte i en period då när du är gravid, där du bara ska alltså jobba arslet av dig.
Nej.
Alltså det är det dummaste man kan göra. Du vet inte vad som kommer ske. Alltså,
om man kan styra sånt,
ja,
så är det ju...
Och vilket du kan.
Ja.
Du är ju ändå en sån person som skulle kunna göra det. Och så sitter Anton och typ så här, men man kan ju må bra när man...
Jag vet.
Anton, du får inte säga ett ord.
Nej.
Nu är du för...
Vad bra vi var mot honom.
Ja, vi bara, tyst. Radera dig ur bild. Finns det ett... Förlåt? Var det någon som sa något?
Man kan ju också jobba när man äger. Många som gör det också. Man bara, jo, men...
Det var inte det.
Nej. Men de fattar ju för fan ingenting. Alltså våga. Men han blir ju också rädd. Våga inte ens.
Vi förvandlas till 2 troll. Sitter där och är vanliga personer så...
Vad sa människan?
Ja. Nej, men jag tror att det är för att man så här... Gör det själv en tjänst. Det är också så här en fin tid. Mm. Alltså det skulle ju kunna vara en fin tid. Och så här förväntningar. Och ännu jobbigare andra gången när man är gravid och redan har ett barn. För då får man inte vila heller.
Fy fan.
Även ska du också säga liksom dina största så här karriärsgrejer.
Mm. Nej. Jag behöver något för magen, ja. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. Mm. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja, och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att du måste äta D-vitamin och C-vitamin, och det visste jag ju. Men nu är det ändå, nu har jag ändå bara gjort det då. Men nu är det bara magen kvar. Alltså, förstår du? Nu är det något kärl med magen. Så att jag ska gå in på behovstestet och bara se ifall det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa. För det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Ja. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner, som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma, Emma, Emma S. Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom. Första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Mm. Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Ah, förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret 25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS.
Jag såg en grej i morse som jag blev så rörd av.
Vadå?
Du vet, alltså jag tror inte att du förstår att jag tänker väldigt mycket på Florence. För att jag blir besatt av tjejer.
Jaha.
Det är någonting med mig nu. Ja, men för att jag, när ni var så sist också. Jag gillar ju, jag ser ju mig själv jättemycket i Nisse.
Mm.
Men han är ju kanske lite mer klassiska pojka intressen. Mm. Sen gillar han ju Frost och frostklänning och sådär. Men han, du vet, han är ju ändå i sitt manér mer pojkig.
Traktor och
ja, robot och skrika typ.
Mm. Ja.
Sparkas, puttas. Så som pojka, ja, låt dem vara pojka bara. Nej, men så, vad heter det? Så kommer Florens och det är liksom handväskor och det är gråsa och det är glitter och det är allt som jag älskar. Alltså du vet, för att man är tjejig. Och nu, ni hör det, det är supergeneraliserande. Men det är så här Polly Pocket, det är liksom smått titta, det är enhörning.
Och så har någon liten väska med så här träsvink.
Ja, och någon liten fågel som... Ja, jag tog i det. Alltså jag tänker mycket på henne. Och så i morse då såg jag en sak som gjorde mig rörd. Alltså ett klipp på någon Instagram eller TikTok eller något sånt.
Mm.
Och då var det liksom... Men just med så här, tjejer, vi har pratat om den här åldern förr, vet jag, i podden. Men det är en otrolig ålder när tjejer är runt 10-11
mm.
och börjar vara i gäng. tjejgäng. Och så är det en gatumusiker som står och spelar gitarr. En tjej i vår ålder. Alltså din och min ålder. Som står och spelar gitarr. Och så är det någon som har filmat liksom att, utanför typ ett fik. Och så kommer det så här ett tjejgäng. Och de har, du vet, det är så här, kanske har första handväska. Någon har typ en Pokémon-mössa. Det är någonstans i USA. Liksom, att de är också på olika nivåer. Vissa har liksom fått mens kanske. Någon är fortfarande ett barn. Men det är någon stor ryggsäck med nyckelknipper på. De går där, någon har klubba. Så här, man hör bara surr liksom, och skratt. Ja. Och så frågar den här tjejen som står och spelar gitarr, den här gatumusiken, bara så här, tjejer, så här, hello girls, så här, är det någonting ni vill höra? Mm. Och så ropar typ så här, flera exakt samma, de bara så här, Taylor Swift, Swift, we want to hear Swift, typ. Ja, och så börjar de spela och så bara, which song, frågar alltså de här tjejen, vilken sång ska du spela? Och hon bara så här, ni kommer nog känna igen den. Och så börjar hon spela Wildest Dreams. Och den är, du vet, så här, say you remember me in the night, singing in the sunset. Ja, och så är det så jävla fint, för att då ser man det här tjejgänget och liksom någon har tandställning så där, liksom de växer ju så snabbt och det är liksom, och så kan de varenda ord i den här låten. Mm. Och så sjunger de liksom well, det tårarna bara rann på mig. Och så är det en, så fylls det på, så är det en mamma som kommer dit med sin dotter som är kanske 12 typ, och, lite så här, och så ser man att hon sitter lite blygt på en bänk där och så sjunger med varenda ord liksom. Och jag vet inte, jag tror också att det är någonting,
essensen i att vara tjej.
Ja, det är att vara tjej. Och så det har ju varit hela det här, hela 2023 med Taylor Swift-febern. Mm. Att, apropå det jag sa i början av podden, att jag kan känna mig utanför med vissa, så kanske klassiska tjejer som tarotkort eller vad det nu kan vara. Jag känner mig, alltså jag blir så varm inombords, för jag känner mig så fruktansvärt sedd. Mm. Och jag känner att den musiken som jag på riktigt tycker om, som det behöver, jag behöver inte låtsas gilla Neil Young. Alltså jag behöver inte den musiken och de texterna och de storiesarna och de känslorna som jag kan relatera till och känner mina. Mm. Och som jag också, 10-åriga Hanna, alltså hon kan också relatera till dem. Ja. Och de här tjejerna, jag vet inte. Jag har gått förbi 1000 gatumusikanter. Jag tänker på de gångerna jag var i Las Vegas med Antons familj, eller de dagarna vi var där och det satt sån överallt som spelade bara liksom, det var killar med gitarr och som spelade liksom, ja, men Neil Young musik eller liksom Oasis eller vad det nu var. Det är också bra, det kan också, man också gilla, men det är inte min arena. Det är inte där jag blir så. Det är inte liksom, det är bara någonting att det får finnas också så i offentligheten. Här står den här tjejen på gatan och spelar det här och det samlas folk och folk tycker att det är skitbra. Och det är en story, det är en klassisk kärleksstory från en kvinnas perspektiv.
Ja, det var, jag tror att, alltså jag blev så rörd, för det var senast igår så stod jag och Florence i köket och lagade spaghetti köttfärssås och så lyssnade vi på Antihero och så har jag hennes lilla röst, vet du, sjunga med. Hits me. Huh? Alltså det är så sjukt att jag bara, gud, att jag så här, kan man ha det, alltså, apropå så här, kan man ha det bättre? Nej. Alltså jag ändå bara så här, jag fick ändå mina tjejer som jag ville. Alltså det är ändå så här living the dream lite för mig där och då i vardagen. Men jag, apropå det du berättade nu, så det var också en krönika i DM om just när Taylor Swift blev Person of the Year. Att det var någon som skrev att det var en halvmesyr som inte kan dansa. Och där har man ju helt missat det du säger, att det handlar ju, alltså 2023 var på också mycket sätt, tycker jag, vanlighetsarnas år. Alltså du vet, det är kött och potatiskillar och bolaget som gäller. Alltså det är det som vi är, att få vara sig. Sen så förstår jag att man, det går inte att inte jämföra typ Beyoncé och Taylor Swift, för att de gjorde samma saker under ett år. Och jag förstår, alltså Beyoncé är ju,
det finns ju tyvärr helt annat.
Ja, men det är också tyvärr, det finns ju såklart, det är inget, men alltså det är också rasism. Alltså hon måste vara, hon är liksom, hon är ju en gudinna. Och Taylor Swift får vara vanlig. Alltså hon är liksom
Beyoncé aktivist. Skulle man aldrig tillåta vara vanlig, för att hon är svart kvinna. Nej. Alltså de är ju helt andra krav.
Ja, de är helt, alltså hon måste ju vara, alltså hon måste vara liksom utom denna värld liksom, som, medan Taylor Swift är på, som en annan, så här, jaha, hon är en vanlig tjej som får killarna ibland inte. Nej. Precis som som vi är.
Men det är därför hon är stor nu. Hon, ja. Taylor Swift kanske inte hade kunnat vara lika stor för liksom 15 år sedan. Alltså det är en tid också där man kanske accepterar vanligt.
Alltså det är, och sen så är hon ju ingen, för hon är ju en supertalang också. Men det blir som, det är så relaterbart. Mm. Så att så här, att hon inte är jättebra på att dansa och är ganska så här tuntig.
Ja, hon är ju supertuntig. Hon är corny. Alltså hon är ju underbart.
Ja, och alltså det är därför alla tjejer är besatta. Ja. För det är ju så här, det är ju vi.
Ja.
Alltså det är ju...
Ser ni inte det? Ja. Det är vi!
Det är vi!
Ja. Mm. Och det är också någonting...
Halvmesyrer som inte kan dansa.
Ja. Verkligen. Och jag vet inte, jag såg också, nu har vi hållit på att citera så här rubriker vi har sett på DN utan att ha läst riktigt, men det var ju också, det har ju varit kritik också med så här, jaha, var det kanske samma grej som jag läste då? Nej, men det här att de kritiserade, de buntade ihop hovet, bolaget och Hoya och att det så här, ja det här är, men det var ju liksom någon lite så snofsig text kring att så här, vi, det är här vi i Sverige, vi behöver inte liksom ha, bruka någon annan kultur då, för att vi har ju, vi har ju bara det här då. Alltså det här verkar vi nöja oss med. Tyckte jag också att ni har missat någonting också. Alltså Hoya inte bara liksom... Så förringa inte det heller.
Var det var också jävla... så här konstigt. Hovet och Hoya istället.
Nej, det är inte alls samma. Det är ju helt två olika genrer tycker jag. Men det är så här, det är någon som inte har koll tycker jag. Ja, men, och så här, kan inte saker få samexistera? Bara för att det, du är sur för att det gick liksom... 20 000 på en guldbaggefilm som, alltså det gick ju typ, det är också så här, nu med guldbaggen, att det är liksom, det är ett problem att de filmerna som vinner, det är ju så här de som absolut ingen publik.
Nej.
Alltså det är så här, den, någon som vann som hade så, ja det var så här 1200 personer som hade gått sett den på bio. Alltså du vet, det var ju, för att de som går på bio vill kanske ha barn, för verklighetsflykt att gå och kolla på den här Edvard af Sillén-filmen som har fått en överkryssad geting i recensionen.
Ja, ja.
Alltså det är ju...
Är det den där bilfilmen där eller?
Tjena Dennis, jag har räknat ut att det står 13-13 i race mellan dig och mig. Det är dags nu Dennis, ett sista race. Vem är bäst, är det du eller är det jag?
Alltså gud vad spännande det, vilket gäng.
Den verkar ju i samma nivå som hovet. Men samtidigt menar jag då att det kanske så här, man kan ju inte styra. Ska man sitta och vara besviken på folket? Är det liksom prestera bättre, gör någonting som men folk kan identifiera sig med?
Ja, men jag tycker också att det är så här, säger inte också bara vad folk behöver. Alltså det är inte så här, det är ju på något sätt så är det väl, visar det väl att det är folket som styr. Alltså det är så här, ja det är nu, det var ju år folk behövde bolaget tydligen.
Mm. Var det fest efter pandemin och alltså jag älskar ju bolaget. Alltså jag
men det är för att det är såna killar som vi typ så här
vuxna. Jag är jävla hockeykillar liksom.
Samma så här. Kött och potatis.
Ja. Alltså kött och potatis. Vilket jävla bra uttryck. Kött och potatis.
Ja.
Jack and Jones. Nej, jag vet inte.
Men killar som vill ha kul.
Ja. Festprissar som är ändå jävligt snälla. Ja. Se till att man kommer hem ordentligt. Flest av dem. Nej men det där, jag kan dela det där klippet, Taylor Swift-klippet. Kan vi få avsluta med Wildest Dreams?
Det kan vi absolut, ja.
För det är en väldigt, väldigt fin låt tycker jag. Ja, jag spelar bara lite Wildest Dreams och så säger vi
puss, älsklingar.
Puss. Och hörni, det finns kvar biljetter till iPodden. Alltså så jag tycker verkligen att
och
ni ska...
Och du och jag ska... Nu måste vi... jag har en massa idéer.
Ja. Så gå in på Andrea Sundsvall, sök på Surret Live, så finns det på andra parkett och några på balkong såg jag. Och sen kan ni också söka Surret Umeå så kommer ni till den där. Alltså, gud vad ni bokar upp, det kommer bli så himla kul. Fan vad ni är gulliga.
Ja,
alltså,
det är så kul. Det är så,
det är så stora lokaler att fylla också. Så man är också lite så, hur ska det gå? Men ni visar ju.
Ja, jag vet. Det är ni... så, vi är så stolta.
Ja, vi kör Wildest Dreams och självklart är det här Taylors version.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.